Människorättsaktivisten Fatemeh Kavari om sin sårbaraste stund, om rätten att drömma och om hopp. Välkommen till Sommar i P1.
Min äldsta bror Ali var lång. Det minns jag. Han hade mörkt hår. Stora händer. Men jag minns inte längre hur hans ansikte ser ut. Det håller på att suttas ut. För varje år som går blir det suddigare. Det enda jag ser tydligt är hans tänder. För han log alltid. Han var alltid så full av hopp. Tills han försvann. Jag har förlorat honom. Och nu håller jag på att förlora även minnet av honom. Brother, you are my guiding star. Forever, you roam, I won't be far. I have so many things to learn from you. I was so lost until you came through and led me. Jag heter Fatemeh Kavari och jag är född på flykt. Jag har inget land jag kan kalla för mitt. Det finns ingen plats jag tillhör. Mina föräldrar tvingades fly från Afghanistan till Iran när de var tonåringar och talibanerna förklarade jihad mot hazarer, den folkgrupp vi tillhör. Jag föddes i Teheran 26 januari 2000. Vi var 7 syskon. Mamma sa alltid att jag är så lik Ali, min äldsta bror. Han var 8 år äldre än mig. Men vi var lika modiga och envisa, tyckte mamma. Vi två fick alltid som vi ville. Annars var mina närmaste förtrogna när jag var liten mina två dockor. Setajers i hårt plast och Baba Längderas. En nästan meter lång tygdocka med kardborreband i händerna som hängde om min hals vart än jag gick. Vi bodde i ett väldigt utsatt område i Teheran. Jag stod ofta uppe på taket till vårt hus och tittade ner på vår gata. Där fanns en moské, taxibolag, verkstad och ett bageri och matbutiker. Med jämna mellanrum fick vi säkerhetsvarningar från kommunen. Lägenheterna i vårt område ansågs för gamla för att stå pall vid en kraftig jordbävning. Och risken att dö var stor. Men renoveringen kostade pengar och det fanns inga pengar. Vi flyttade ofta. I ett år bodde hela familjen i ett 12 kvadratmeters rum. Sen hamnade vi i en tvåa på hela 80 kvadratmeter. Och känslan när jag sprang mellan rummen var frihet. Mer frihet än vad vi hade ute i samhället. Det hände ofta att mamma skickade någon av oss barn till bageriet för att köpa bröd. Jag tyckte om att kliva in i doften som slog emot mig. Men jag tyckte inte om att stå i den långa kön. Ju längre fram i kön jag kom, desto svettigare blev mina handflator. Vi skulle ha 9 bröd. Vi var en så stor familj. Om och om igen upprepade jag för mig själv, hoppas brödet räcker. Hoppas brödet räcker. När jag kom fram till disken så såg jag att det fanns 9 bröd. Exakt 9 bröd. Hur många ska du ha? Frågade bagaren. 5, svarade jag. Och köpte färre bröd än vi behövde. Vi var strängt tillsagda att inte göra någonting som retade våra iranska grannar. Som kunde signalera att vi tyckte att vi var lika bra som dem. Tidigt lärde vi oss barn att aldrig ta det sista brödet. En dag hälsade jag på min kompis på hennes iranska skola. Där hamnade jag i tjafs med en tjej som sa åt mig att sticka hem till mitt land. Trots att jag var ju född i Iran. Då grep överlärarinnan in. Hon var klädd i hijab och när jag såg henne komma gående mot oss så tänkte jag att nu får jag stöd. För hon var ju en riktig muslim som jag själv. Vet du var Afghanistan är? Frågade hon. Nej, det vet jag inte, svarade jag. Och hoppades verkligen få svar. Varje gång jag frågat mamma och pappa om Afghanistan så ville de inte berätta. Vår bakgrund gjorde oss bara utsatta, så de ville distansera sig från Afghanistan och istället fokusera på vår framtid i Iran. Jag ska tala om för dig var Afghanistan är, sa lärarinnan. Och så lyfte hon ena foten och drog sitt finger under skosulan. Höll upp sitt smutsiga finger framför mitt ansikte och sa, det här är Afghanistan.
Ever since I was 8 or 9, I've been standing on the shoreline, always waiting for something lasting. Oh, this town kills you when you're
När jag var 4-5 älskade jag fotboll. Min äldre bror Mustafa spelade. På torsdagskvällarna samlade han sina vänner och berättade om vart de skulle spela fotboll följande dag, när vi var lediga. Jag brukade gömma mig i närheten för att höra. Han började säga informationen på engelska, sen med kodord. Allt för att jag inte skulle förstå och haka på. Så jag började vara vaken på natten. Så fort jag hörde honom kliva upp så kastade jag mig på bollen och vägrade släppa den. Jag fick bli bollbärare och krampaktig barja bollen hela vägen till planen. Jag ville vara med och spela också. Men då sa Mustafa, du är en tjej och vi andra killar. Du kan inte spela med oss. Till slut gick han med på att jag kunde få vara målvakt. Men när jag fick bollen i magen var det inte kul längre. Vi hade ett fotbollslag i vårt område där både unga afghanska och iranska killar spelade. Men även om iranier och afghaner spelade fotboll ihop så blev det bråk. Så fort det tjafsades var hon orden etniska. Även skämten var rasistiska. Pappa brukade säga att för du en örfil från en iranier så vänd andra kinden till. För vi hasarer var de med minst makt. Han ville lära oss att skydda oss, snarare än att pumpa oss med falska förhoppningar om rättvisa i ett samhälle vi inte ens hade rätt att vara i. De uppehållstillstånd som vi och de flesta andra afghaner hade räckte bara ett år i taget. Varje år behövde vi köpa nya, och de blev dyrare och dyrare. Till slut hade vi inte råd och fick inga nya uppehållstillstånd. Inga ID-kort. Vi fick bli papperslösa. Pappa var inte hemma så mycket. Han jobbade hårt. Hade lyckats starta en verkstad för lyxiga lampor. Men han kom alltid hem till middagen. Mamma tillbringade timmar i köket och dukade bordet med ris och aubergine-gryta. Det doftade gudomligt. En dag när jag var 8 så satte sig pappa med mig i köket. På diskbänken stod en hög med smutsiga tallrikar. Så brukade det inte vara. Någonting var på tok. Det hade börjat banka allt oftare på dörren. Mamma öppnade och rösterna frågade upprört efter pappa. Och efter pengar han var skyldig då. Nu satt jag där vid köksbordet med en pappa som blev tystare och tystare. Hans tunna, välvårdade mustasch, hans silliga ögonbryn som brukade sväva som vingar ovanför hans ögon. Nu och drogs de samman till hårda sträck. Han sa till mig, du har blivit en så stor tjej nu. Hjälp dina syskon med att ta hand om din familj. Jag visste det inte då, men det var sista gången vi pratade med varann. Nästa dag gick han hemifrån till jobbet. Han gick tidigt på morgonen innan jag hade klivit upp. Jag hörde när han satte på sig sitt tunga bälte från klädhängaren på väggen. Han jobbade 3 olika jobb nu efter att hans verkstad tvingats stänga på grund av lagar som gjorde det omöjligt för afghaner att bedriva affärsverksamhet. Lite senare samma dag bankade det på dörren. Mamma öppnade. Det var pappas vän som berättade att de båda hade blivit gripna av polis. Vännen hade mutat sig fri. Med pappa. Pappa hade inte råd med mutor. Då skulle han deporteras till Afghanistan som illegal invandrare. Vi slutade prata om pappa. Mamma blev så ledsen när jag frågade, så jag slutade fråga. Jag satte mig i trappuppgången med mina dockor. Ingen såg mig när jag satt där. Behövde jag gråta så tog jag med mig ett glas vatten för att skvätta tårar även på dockornas kinder. Jag kände mig mindre ensam om de också grät. To find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. Nu när pappa var försvunnen så behövde min äldsta bror Ali ta hans plats. Han var nyss fyllda 16 och skulle ta en vuxen mans ansvar. Varje gång vi behövde flytta för att pengarna inte räckte till hyran så fixade han lastbil och ordnade allt. När mamma behövde fatta beslut i viktiga frågor så var det Ali hon vände sig till. Han blev inte mammas make, men han blev som vår pappa. Alla svårigheter runt omkring oss med situationen för afghaner som blev svårare och svårare och våra egna problem med pengar som blev värre och värre började kännas som en bur. En snäv bur. Men Ali trodde på framtiden. Han trodde på oss som familj. Hans leende blev mitt solsken. Jag satt bakom symaskinen som var uppställd i köket. Mortaza, min tredje äldste bror, fick in beställningar från kostymföretag och vi satte upp som ett skrädderi hemma. Alla hjälpte till. Mamma nålade tygerna, Stura syrran Zeynab sydde sömmarna. Jag som bara var 8 fick mest hjälpa till med små saker, plocka trådar från kostymerna för att göra dem fina. Ibland fick jag sitta bakom symaskinen och sy något litet. Då kände jag mig stor. Men pengarna räckte ändå inte. Ali fick börja jobba i en industri. En kväll var han på väg hem från jobbet, där en civil polis bad om hans ID-handlingar. Polisen var inte i tjänst, men det var som en hobby att be afghaner visa sina papper. Återigen bankade det på vår dörr. Vi hade lagt oss för kvällen, på madrassen, intill varann. En granne ropade mammas namn och bankade hårdare. Kom, kom fort. Det är Ali som har ringt från en lånad mobil. Mamma klev upp i de kläder hon sov i och försvann iväg. Efter ett tag kom hon hemspringande och berättade att Ali sitter på en buss som ska deportera papperslösa afghaner. Han kanske kan muta sig fri. Mamma hämtade pengar och skyndade iväg direkt. Efter några timmar kom hon tillbaka. Då var hon gråtfärdig. Mamma sa att bussen hade hunnit åka iväg innan hon kom fram. Hon hade kommit för sent. Tänk om mamma hade hunnit i tid. Tänk om Ali inte hade behövt jobba. Eller om han hade tagit en annan väg. Tänk om han själv haft pengar i fickan. Eller om vi haft papper. Papper väger tyngre än liv.
Jag satt här om dagen och läste min tidning. En dag som så många förut. Då såg jag en bild av en flicka med en skadskjuten kroka i famn. Hon springer iväg genom skogen så fort som hon någonsin kan. Och hon hoppas och tror och hon bönar och ber att det inte ska vara för sent.
Vi började se skoluniformer hemma till jämnåriga iranska flickor. När vi förlorade våra papper så fick jag inte längre gå i skolan. Jag kände mig så avundsjuk när det mjuka ljusgråa tyget rörde mina händer. Flickorna skulle få leva den dröm som nu var fråntagen mig. Irans lagar gällande invandring ändrades då och då, godtyckligt. Det fanns inte asylrätt. Inte några permanenta uppehållstillstånd. Inget handlade om mänskliga rättigheter, utan allt handlade om pengar. Jag vet inte exakt vad det var som gjorde att situationen till slut blev ohållbar. Men jag minns dagen då min näst äldste bror Mustafa skulle åka som becksvart. Det var höst och jag försökte få honom till att ta en bild tillsammans med mig. Som jag kunde spara. Jag trodde att vi aldrig mer skulle ses. Men han ville inte det. På något konstigt sätt hade jag börjat vänja mig vid att människor försvann. Min pappa, min äldste bror Ali. Unga killar hade börjat lämna kvarteret och komma tillbaka i kister. De dödades vid gränsen eller drunknade på Medelhavet. Killarna reste iväg men deras kroppar kom tillbaka hem. Nu var det dags för min näst äldste bror. Mustafa var 16, smal och liten och skulle göra den farliga resan ensam. När vi syskon undrade vart han skulle svarade han bara utanför. Europa kände vi inte till. Mamma följde med honom i taxin för att möta upp en smugglare som skulle ta honom vidare. När hon kom tillbaka grät hon resten av dagen. Jag vågade inte fråga henne om hur det gått. Jag satte mig i trappan och tog fram mina dockor. De fick trösta mig. Jag brukade föreställa mig att pappa och Ali både var i Afghanistan. Att de var tillsammans där. Så var det ju säkert inte. Men jag behövde tänka så som tröst. Mustafa kunde jag inte hitta någonting att tänka som gav mig tröst. Han var ju ensam. Jag pratade med dockorna varje dag och berättade för dem om hur många dagar som gått sedan Mustafa åkte. 2 dagar. 7 dagar. 30 dagar. Jag kom hem och mamma grät. Mustafa hade ringt. Gummibåten han satt i på Medelhavet hade sjunkit. Han hade lyckats ta sig i land. Han hade lyckats hitta en ny båt. Snart skulle han försöka igen. 40 dagar. 50 dagar. Jag kom hem och mamma grät. Mustafa hade ringt. Båten hade sjunkit igen. Han hade lyckats ta sig i land. Hans kompis lyckades inte. Han försvann i vågorna. 70 dagar. 80 dagar. 90 dagar. Dockorna började tröttna på våra stunder i trappan. Dagarna gick så långsamt. Det var så många dagar nu som gått. Efter tredje försöket att ta sig över Medelhavet klarade min bror till slutresan och efter 6 månader var han i Sverige. Det första han berättade var att det var 6 månaders ljus och 6 månaders mörker. Han berättade och allt verkade vara så fint. Bilderna han skickade fick mig att börja drömma. Efter en tid fick vi uppehållstillstånd för familjeanknytning. Men vi hade inte pengar till resan. Hela familjen hjälptes åt att jobba. Jag målade djur, porträtt och fick ofta beställningar. Allt oftare var det kärlekspar som ville att jag skulle måla deras porträtt. De sågs i smyg och jag fick extra betalt för att hålla tyst. Så kom dagen för avfärd. Jag ville få lämna vårt liv i Iran, men jag var samtidigt orolig. På vilket språk skulle jag kunna prata med människor? Skulle jag bli ännu mer utanför på den nya platsen än i Iran? Klockan närmade sig midnatt när vi stängde våra resväskor. Mina dockor fick inte plats, men jag hade med några av mina anteckningsböcker och några av mina teckningar. Jag lät blicken svepa över rummen. På väggarna hängde tavlor jag målat, lejon, örnar, flickor. Den senaste tavlan jag målat föreställde en flicka som grät. På kudden under den satt Zeynep, min äldsta syster. Hon var några månader över 18 så hon ansågs inte omfattas av familjeåterföreningen som vuxna syskon inte gör. Hon skulle stanna kvar ensam i Teheran och försöka klara sig på egen hand. Nu satt hon under tavlan med ryggen lutad mot väggen och grät. Hon lutade huvudet bakåt och blundade. Men hennes slutna ögon kunde inte stänga inne tårarna. De rann ner för hennes kinder. Mamma höll om henne och båda grät. Ingen klarade av att säga hej då. Först efter en halvtimme lyckades mamma släppa greppet om sin dotter. Vårt första stopp på vägen till Sverige var Afghanistan. Vi skulle tillbringa 4 veckor där. Vi möttes av tidigare grannar och gamla bekanta till mamma. Jag visste inte vilka de var, men jag kände mig välkomnad. Det var som att vi hade en stor släkt där, någonting vi aldrig haft i Iran. De sa, välkommen hem. Ingen sa, styck härifrån. Jag blev kompis med en 7-årig tjej, Shakila. Hon frågade vart jag kommer ifrån och vart jag ska. Hon hade själv aldrig varit utanför Afghanistan. Jag hade alltid drömt om att få känna mig hemma. Att få vara en afghansk tjej i Afghanistan. Men tjejerna här drömde om att vara pojkar. Efter att vi välkomnats med festmåltider så fick jag även syn på vardagen. Och vardagen här var våldsam. Under den korta tid vi var i landet hände flera sprängningar. Bilbomber, självmordsbomber. Det var oftast talibaner. Även IS hade börjat etablera sig. Första gången det small i närheten av mig så satt vi i en bil. Genom bakrutan såg jag bara eld. Som att vara med i en krigsfilm. Nästa gång var jag, mamma och storebror Murtaza i en klädd affär och provade byxor. I närheten detonerade en bilbomb utanför parlamentet. Jag hade ännu inte fått ut mitt pass och var tvungen att ha det för resan vidare till Sverige. Så jag gick till passmyndigheten. Mamma och min bror ville följa mig in, men jag ville klara mig själv. I lokalen var det bara män, Alla vände sig och tittade på mig. En ensam ung tjej som går in på en myndighet och tror att hon ska få hjälp. Dessutom stack jag ut med hur jag var klädd. Min svarta heltäckande chador visade tydligt att jag var från Iran. Afghanska kvinnor har oftast blå eller andra färger. Jag ställde mig i kön. Blickarna från männen som stod runt omkring mig brände. Jag hörde hur de pratade om mig, skrattade. Några började håna mig. När de rörde sig närmare satte jag upp handen. Mitt finger i höjd med deras ansikten. Håll er borta från mig, sa jag. En man med långt skägg och vapen över ena axeln röt till. Ingen kvinna får tala så till en man i Afghanistan. Vet du inte det så är det dags att du lär dig. Jag svarade, ingen man får tilltala en kvinna så i Iran. Vet du inte det? Han blev förbannad. Jag såg honom gå in till tjänstemannen vi alla köade till och viska någonting i hans öra. Åh nej, jag förstod att han antagligen sa till honom att han inte skulle hjälpa mig. Mannen gav mig en blick när han kom ut. Jag lämnade min plats i kön och gick rakt in på kontoret. Vad vill du? Frågade tjänstemannen, förvånad av att jag bara stolpade in. Jag berättade vem jag var och att jag ville ha mitt pass idag. Det är inte klart, du får vänta, svarade han. Jag har ett flyg att passa. Betalar du min biljett om jag missar det? Tjänstemannen tittade inte ens på mig. Jag skrev ett sms till min familj som väntade utanför. Kom ut, skrev de. Vi löser det på något sätt. Med mutor. Men jag ville inte gå den korrupta vägen. Jag hade hört att det i Afghanistan ansågs mycket skamligt av en man att ge sig på en svagare kvinna. Och trots att tjänstemannen inte sagt ett ord mer till mig så höjde jag rösten. Tjafsar du med en kvinna? Att du inte skäms? Männen i kön hörde min upprörda röst. De började ropa åt tjänstemannen. Han blev stressad. Drog fram en låda i skrivbordet och tog fram mitt pass. Jag gick ut till min familj. Handen med passet triumferande höjd. Du lyckades. Hur mycket pengar gav du? Var deras första fråga. Inga alls, svarade jag. Jag hade använt min röst. Did you give the world some love today, babe? Did you give the world some love today, babe? Well, you gave me lots of love, that's true. You give the world some love, and too. Sverige från ovan var skog och sjöar. Det var mitt i natten när planet började sänka sig över Stockholm. Mustafa mötte oss på flygplatsen. Den långa luggen hängde i ögonen, kinderna runda och mjuka. Men han var längre och smalare och hans blick var förändrad. Det gick att se hur ensam han varit sedan han for. Vi grät allihopa när vi äntligen återförenades. Men vi var ingen hel familj. Vi fick Mustafa tillbaka. Men vi saknade Zainab, Ali och pappa. I mina minnesbilder kändes det som att vi kom till Sverige på vintern. Men det var svensk sommar. Den svala luften slog emot oss. Taxichauffören som körde oss mot Stockholm var iranier. Herregud, finns de här också? Utbrast jag. Hela mitt liv hade sådana som han sett ner på sådana som jag. Mustafa som satt i sätet framför mig vände sig och fräste. Sluta fatta mig. Du ska inte bli en spegel av rasistiska människor. Taxin körde mot Akalla på asfalterade vägar. Det såg ut som Iran. En besvikelse den med. Jag hade föreställt mig gatorna i Sverige mycket finare. Men Akalla var vackert. Vi tog hissen högst upp i ett av husen. Vilken utsikt. Hem till Mustafas vän. Också han var iranier. Jag fick anstränga mig för att inte vara otrevlig. Jag var ovan vid att omgås med iranier. Fördomarna i mig satt hårt. Mustafa skämdes för mig. Vi åt middag, iransk mat, och det kändes inte som att vi hade korsat en kontinent. Till slut somnade vi. Alla hade fått varsin säng att sova i. Jag hade sovit på madrasser på golvet hela mitt liv, och nu låg jag i en mjuk säng med ett fluffigt täcke över mig. Vi vaknade av att ljuset flödade in i rummet. Det såg ut som morgon, men jag var inte det minsta utvilad. Jag och mamma tittade förvirrat på varann, sedan på klockan. Det var 3:30 på morgonen, och vi hade bara sovit en kort stund. Men det var redan ljust ute. Var har vi hamnat, frågade jag henne, och vi kunde inte hålla oss för skratt. Min första höst i Sverige, hösten 2015, kände jag det som att jag var stum och döv. I Europa var det flyktingkris. Många människor färdades på farliga vägar och en del av dem kom till Sverige. Politiska röster höjdes högre och högre. Men själv blev jag tystare och tystare. Jag hade börjat nian i Aspuddens skola. Jag var den enda med hijab i skolan och ingen annan talade mitt språk. Vi var blandade åldrar på svenska lektionerna, från lågstadiet och uppåt. Mina klasskamrater kunde inte heller svenska, men de kunde prata engelska med varandra. Jag kunde inte göra mig förstådd alls. Jag pratade mer med mig själv än med någon annan. Jag skolkade mycket. Tog med mitt anteckningsblock till Aspuddensparken och satt hela dagen. I parken fanns det djur. Ett får, en gris. Min barndomsdockor hade jag lämnat när vi for. Men nu fick jag återigen sällskap. Jag hoppades att skolan skulle kasta ut mig, så att jag fick slippa gå där. Men det gjorde de inte. På helgarna gick jag till tvättstugan och pratade svenska med mig själv i flera timmar medan familjens kläder blev rena. I min ensamhet så upptäckte jag internet. Jag satt alltid framför datorn, läste och läste allt jag kom över. Jag såg bilder från Afghanistan på 70-talet. Kvinnor i knälånga kjolar och snygga sandaletter. Vilket annorlunda vackert och modernt land det varit. Det gjorde mig ledsen att tänka på hur Afghanistan förändrats. Mest ledsen blev jag av att jag började förstå hur mycket jag missat under mina 15 år. Jag hade ju knappt gått i skolan i Iran, bara deltagit i lite undervisning som skedde i moskén. Nu ville jag ta igen allt. Bildlektionerna älskade jag. Min lärare Jan var väldigt snäll och han hade så mycket tålamod. Han brukade sätta sig bredvid mig, använda Google Translate och prata väldigt långsamt för att vi skulle förstå varann. Tack vare honom fick jag både konsten och språket. En uppgift vi fick var att gestalta hur vi såg på världen. Och vi fick välja vilken konstart vi ville. Eftersom jag redan kunde teckna så valde jag istället skulptur. Jag gjorde en hand i gips med ett blodigt bandage om knogarna. Handen höll i en jordglob som var omgiven av ett stängsel. Men en del av stängslet var trasigt och genom öppningen flög några fåglar. Jag tänkte att jag själv var en av de fåglarna och att Ali var en annan. Den 26 januari 2016 fyllde jag 16. Som vanligt så höll jag mig hemifrån på min födelsedag. Jag ville inte bli firad. Det ville jag aldrig. Jag blev aldrig firad som barn, så det känns konstigt. Men den här födelsedagen var den första. Jag satte mig i parken. Fåret och grisen var snöiga. Det såg ut som att de frös. Jag satt där och tänkte på Ali. Han var 16 år när han försvann. För att trösta mig hade jag alltid tänkt på honom som att han var stor och stark. Att han var mogen nog för att klara sig. Nu förstod jag hur liten han var.
Thank you.
Jag började på Globala gymnasiet i Stockholm och det var som att världen öppnade sig för mig. Jag lärde mig om demokrati och mänskliga rättigheter. Jag fick kunskap och med det fick jag en ny blick på världen. Samtidigt förstod jag inte det som hände runt om mig. Och det hade börjat avråda alla svenskar från att åka till Afghanistan. Men mina nya vänner i Sverige, ensamkommande killar från Afghanistan som jag träffat i skolan och genom vänner, de skulle skickas tillbaka. Jag tänkte att vi måste se till att alla förstod hur illa det var i Afghanistan. Då skulle utvisningarna stoppas. Det fanns hopp. Men fler och fler började förlora hoppet, som min vän Amir. En vårdag så fick jag inte tag på honom. Jag ringde och ringde, men han svarade inte. Då tog jag mig till hans boende i Älvsjö. Jag bankade på dörren, men de andra ungdomarna som bodde där vägrade öppna. Amir hade förbjudit dem. Till slut förstod jag att han inte var där. I smyg hade han förberett sin avfärd, för han visste att jag aldrig skulle låta honom resa. Vid varje avslag han hade fått hade jag sagt att vi måste kämpa. För din framtid. Men också för alla de andras. Nu hade han packat sin ryggsäck och var redan på väg till T-centralen. Jag sprang till pendeltågstationen för att hinna ikapp honom. Men tåget var inställt. Och även nästa tåg. Samtidigt kom Amir fram till centralstationen. Han började om sin flykt. Denna gång från Sverige. När jag till slut kom fram och anfodd och tåråggd stod framför den stora tavlan i vänthallen så stirrade jag på avgångstiden för hans tåg. 2 minuter. Jag hade kommit 2 minuter för sent. Några månader senare fick jag ett sms från en annan vän, Ahmed. Fatime, kan jag ringa dig? Han gick vid stranden i närheten av där han bodde. Det gjorde mig orolig att han gick nära vatten. Jag visste att han hade ett armband med orden "sluta aldrig kämpa". Och jag visste att handleden den satt om var full av ärr. Nu berättade han att han fått sitt tredje avslag. Ahmed var en av de åldersuppskrivna. En av de som Migrationsverket inte tror på. Han hade skrivits upp i ålder utan en medicinsk bedömning och skulle inte få fler chanser. Jag har kämpat så länge, sa Ahmed och rösten brast. Varför lever jag fortfarande? Nu kunde han inte längre behärska sig. Han skrek. Jag kunde inte förlora ytterligare en vän. Är du trött på livet, frågade jag. Ja, svarade han. Orkar du inte fortsätta kämpa? Nej. Okej. Det är nog jag ska börja kämpa. Jag börjar idag, sa jag. Vad menar du? Frågade han. Vill du sitta bredvid mig på min torget och säga stoppa utvisningarna till Afghanistan? Ahmed sa, bredvid dig så vill jag. Nu kände jag det som att det var upp till mig att kämpa för dem som inte orkade. Jag ringde runt och skickade mängder av meddelanden för att dra ihop folk. Jag åkte runt till Stockholms alla boenden för ensamkommande och där träffade jag flera unga killar i liknande situation som mina vänner Amir och Ahmed. Unga killar som fått sitt tredje avslag och som förlorat allt hopp. Ofta låg de i sängen när jag kom. Trots att det var mitt på dagen. Jag tvingade dem att kliva upp, samlas runt mig i köket, på pinnstolar. Vi ska stoppa utvisningarna, sa jag. Det kommer aldrig hända, var det någon som sa. Vem ska sätta sig bredvid dig, bredvid oss? Till slut var jag så frustrerad så att jag var nere på knä framför pinnstolarna. Snälla, nästan skrek jag. Sprid inte sådan här hopplöshet bland dem som behöver hopp. Det var nästan omöjligt, men jag tvingade dem att börja tro. Jag kände det som att jag skakade liv i de som redan var döda. Det var tidig morgon, klockan 8, en sommarsöndag. Vattnet framför riksdagshuset var lite krusigt i blåsten. Det skulle regna idag. Det hade jag kollat upp. Jag tänkte, om vi börjar i solsken så är det för enkelt. Det är enkelt att sätta sig med oss när solen skiner. Men de som sätter sig bredvid oss i ösregn, de stannar. Nu satt jag dock där på Mynttorget ensam i min vita regnjacka. Skulle någon dyka upp? Klockan 10 började jag ringa dem som lovat att de skulle komma. Jag ringde och väckte dem. Långsamt droppade de in, en efter en. Vi blev 5, vi blev 10, 20, 30. Människor som passerade började kolla på oss. Och på vår banderoll. Om du tycker att jag har rätt till att leva, kom och sitt bredvid mig. Vi hade formulerat det tillsammans kvällen innan. När den första förbipasserande satte sig, så kände jag ett hopp tändas. Nyheten om vår aktion började spridas. Vi livesände på Facebook och det spreds ännu mer. Så kom regnet. Det öste ner. Den första kvällen var vi 50-60 personer som var kvar när det började skymma. Blå regnponchos låg blöta i högar. Riksdagens fasad blänkte fortfarande våt. Ungdomar satt i grupper och pratade, åt något litet. Många var oroliga på grund av att hat och hot mot oss redan hade börjat spridas på internet. Någon hade till och med skrivit att där de sitter är det lätt att ta en bil och köra på dem. Jag samlade gruppen runt mig och sa till dem att det var helt okej att gå hem och sova och komma tillbaka imorgon. Men vi kunde också samarbeta för att göra det tryggare för alla. Vi kunde göra en plan om ifall vi skulle bli attackerade. Vi kunde turas om att vara vakna och sova i omgångar. Vi kunde hålla ihop. Ingen gick hem. Det skulle bli den första natten av många. Manago yamke maras kafas azad kune azad kune azad kune azad kune. Medborgarplatsen blev för mig verkligen en plats för folket. Vi hade fått flytta dit från Mynttorget på grund av hotbilden mot oss. Vi hade blivit attackerade. Vi var nog ett hundratal som satt på trappan till Medborgarplatsen dag efter dag. Bussar med folk från andra delar av Sverige kom för att stötta oss. Och jag lärde känna ett nytt Sverige. Busschaufförer, jurister, ingenjörer, vanligt folk, inte aktivister, kom och frågade vad de kunde göra. Vill du vara nattskift? Gå runt här i närheten och se till att allt är lugnt, frågade vi. Jättegärna, svarade de. Lärare ordnade läxhjälp för killarna som satt där så de inte skulle halka efter för mycket i skolan. Läkare kom förbi och kollade till oss när vi började bli trötta och svaga. Restauranger i närheten kom med matlådor med sånt som blivit över under dagen. En familj avbokade sin semesterresa till Brasilien för att ta med sina barn och sitta med oss på medborgarplatsen. Pensionärer kom med choklad och gav mig i smyg. Det här ska du ha, sa de. Du måste orka. Vi har inte råd att köpa till fler. Jag tillbringade varje stund på torget. Folket kändes som min familj. Och för det vill jag tacka. Först på den fjärde dagen sov jag. När jag någon gång var hemma var det för att ta en snabb dusch och byta kläder. Sminka mig lite så jag kunde se mig i spegeln och känna igen mig själv. Mamma sa att du måste tänka på hur du ser ut. Du kan inte se ut hur som helst. Du tar inte hand om dig själv. Hon sa, vilken 17-årig gör någonting sådant som du gör? Hon ville kanske ha kvar sin unga sårbara dotter. Men när hon sa, fatta mig mer som en son, så blev jag stolt. Tänk om Ali hade sett mig nu. Men tiden på medborgarplatsen tog slut. Trapporna skulle renoveras. Vi behövde flytta. Norra Bantorget hade en historia av politisk kamp. Så vi tänkte att det blir bra där. Men långsamt var det som att luften gick ur oss. Ur kampen. Torget låg undanskymt. Människor passerade inte som på medborgarplatsen. När vi inte fick samma stöd från den svenska allmänheten, barnfamiljer, pensionärer som tidigare, så fick vi inte heller energi utifrån. Vi som grupp var utsatt. Vi var utmattade. De unga killarna som reste sig ur sängen och apatin, de hade nu suttit 2 månader på gatan med sitt avslag i ena handen och hoppet jag hade gett dem i andra. Vissa fick stanna, andra fick avslag. Desperationen ökade och hatet. En del av det vändes mot mig, för jag fanns där. Jag hade utmanat dem, gett dem hopp. Nu ställdes jag till svars. Du har bara gjort det här för att bli känd, var det några som sa. Ni har ju inte lyckats stoppa utvisningarna, tyckte vissa. Vad har ni gjort av alla pengarna som swishats in till kampen, undrade andra. Jag förklarade hur mycket det hade kostat med alla utgifter under 2 månader för 100-tals personer. Med mat för alla och sovsäckar till de som behövde. Jag förklarade att politiken går långsamt, att förändring tar tid. Men jag började höra ett politiker-eko i min egen röst. Min från början så självklara tro hade börjat överge mig. Mer och mer elaka ord skrevs om mig på internet. Kommentarerna från rasisterna hade jag räknat med, men inte alla kommentarer på persiska. De som var avundsjuka på att jag hade lyckats samla så många ungdomar i en gemensam kamp. De som blev sura att mitt ansikte prydde tidningarnas första sidor och inte deras. De skrev att jag inte hade lyckats. Att jag var kvinna. Att jag inte var kompetent nog. Vi satte oss att sittstrejka för att påverka. Nu påverkade vi inte längre. En regnig och kall dag fattade vi beslutet. Vi samlade ihop alla i ABF-huset. Vi behövde en inomhuslokal i närheten av Norra Bantorget och det snabbt, för regnet öste ner. Vi skulle meddela att strejken skulle avslutas men att vi skulle fortsätta kampen med andra metoder. Jag var knäsvag, helt slut. Och nu skulle jag hitta ord som navigerade i ilskan och min egen besvikelse. Och lyckas hålla ett tal som inte dödade det lilla hopp som fanns kvar. En pinne går att bryta, men många pinnar tillsammans är oböjbara. När jag kom hem den natten sov alla i min familj. Jag la mig på golvet med ett täcke över mig och ett under mig. Och så tog jag fram mobilen och tittade på alla bilder från de senaste 58 dagarna. Alla ungdomar på trapporna på medborgarplatsen. Selfien med Gudrun Schyman, Gustav Fridolin. Högen av regnvåta sovsäckar på Norra Bantorget. Jag skämdes jättemycket. Jag hade försökt lära ungdomarna kärlek istället för hat. Att mänskliga rättigheter inte bara var stora ord. Att det i Sverige var möjligt att demonstrera med fredliga metoder. Och att det kunde göra skillnad. Vi hade utfört direktdemokrati. Hundratals unga killar från en patriarkal kultur hade själva valt att ha mig som sin ledare. Jag hade blivit en kvinnlig ledare från ett land som inte tolererar kvinnliga ledare. Jag hade blivit en symbol. Jag tror att jag hade kunnat påverka hela vägen till Afghanistan. För protester och handlingar sprider sig. Om jag hade fått tillräckligt med stöd från svenska ledare. Men det fick jag inte. Jag hade brutit så många tabun. För vad? Frågade jag mig den natten.
En kusttanke som stampar genom drivisen i Kvarken. Ett träningspass fulle vid is.
Efter 58 dagar på gatan var det svårt att känna mig som hemma i lägenheten med min familj. Jag försökte hitta min plats vid frukostbordet, middagsbordet, men känslan infann sig inte. Jag hade jättesvårt att sova bekvämt i en säng. Så många av killarna från sittstrejken sov nu på gatan. Utvisningarna fortsatte och vi aktivister försökte göra vad vi kunde för att stoppa dem. När vi stod på vägen och försökte blockera ytterligare en buss. Eller försökte stoppa ett plan från att lyfta. Då räknades varje sekund. Vi måste hinna. Vi måste orka. Jag gav mig aldrig. Mat, sömn. Allt gick att förhandla med. Jag kände mig så stark i vad jag kunde klara av. Men det fanns en stund när jag alltid bröt ihop. Jag hade ingen bild av hur det hade gått till när min pappa och bror utvisades. Nu upplevde jag utvisning efter utvisning. Och varje gång återupplevde jag förlusten av dem. Bussen som åkte förbi mig. Det var pappas ansikte jag såg i rutan. Ali som tittade på mig när de kördes iväg. Om och om igen. Förlorade jag dem.
Sverige, Sverige, älskar den. En tiger som skäms. Jag vet hur det känns. När allvaret tar livet ett skämt. När tystnad.
Vi förlorade kampen att stoppa alla utvisningarna till Afghanistan. Men vi vann en del seger. Gymnasielagen som gav vissa en möjlighet att pröva sitt asylärende igen. Men det var villkorat av när asylansökan gjorts, ålder, handlingstid etc. De behövde även klara gymnasiestudier och skaffa ett fast jobb i tid med tillräckligt hög lön. Det var så långt ifrån vad jag hade hoppats kunna uppnå. Regeringen erkände inga fel vad gäller Migrationsverkets långa handlingstider eller bristerna i åldersbedömning. Inte heller att de i grunden gjorde fel som skickade tillbaka unga afghaner med risk för deras liv. De vann retoriken och de vann politiken. Men vi vann egentligen. Vi fick civilsamhället att vakna. Vi skapade en gemenskap. Ingen utvisade sig tystnad. De band som knutits mellan unga afghaner och svenska familjer är så starka än idag. Och gymnasielagen har gett många unga en framtid i Sverige. De som har omfattats av lagen och som har klarat av kraven är riktigt kompetenta. Även om asylrätt inte har något med kompetens att göra, så blir jag glad av att se dem på ICA i sjukvården. De har blivit en del av Sverige. De som inte har klarat av det, på grund av psykisk ohälsa, trauman från flykt, svårigheter att klara skolan eller att lyckas få ett fast jobb inom 6 månader, de har det gått sämre för. Och hur har det gått för mina vänner? Amir som lämnade boendet i Älvsjö och i smyg flydde från Sverige levde som hemlös i Paris i 2 år. Nu har han fått uppehållstillstånd i Frankrike och är ny utexaminerad inom byggbranschen. Ahmed som ville ta sitt liv överklagade och har fått uppehållstillstånd i Sverige. Han har fast jobb och familj. Jag blev bjuden på hans bröllop. En tredje vän till mig, som inte innefattades av gymnasielagen, skickades tillbaka till Afghanistan. Sist jag hörde från honom beskrev han att det var svårt att ens få mat. Han flydde på nytt, till Iran, och snart kanske återigen vidare till Europa. Idag, efter talibanernas maktövertagande, så skickar inte Sverige tillbaka kvinnor och flickor till Afghanistan. Men det är inte i huvudsak kvinnor som gör den långa flykten till Europa. Majoriteten är unga män. Och de skickas fortfarande i stor utsträckning tillbaka. Till ett Afghanistan där det idag är ännu svårare att klara sig. Där du som man inte bara riskerar att utsättas för talibanernas våld. Du riskerar att tvångsrekryteras och bli en av dem. Men, belöder inte män. Gråter inte pojkar.
När det ringde sista gången och skiten var slut. Jag stod tyst på parkeringen och kände stora tunga moln. Och väderkvarnar blekna. Hela golfströmmen kändes som den vände. Och jag var inte ens ett barn. Jag var inte ens en man. Jag var mer som konfetti. Något som verkligen är bra. Något som verkligen är bra. Något som verkligen är bra. Något som verkligen är bra.
Talibanernas maktövertagande kom inte som en överraskning. USAs plötsliga tillbakadragande lämnade efter sig ett makttomrum. Och de extremistiska männen med vapen bara väntade på att kliva in. I augusti 2021 visade nyhetskanaler världen över bilder av talibaner med långt skägg, kalashnikovs och segervis blick. Deras svarta flaggor som restes runt om i Kabul, som vajade från parlamentet. Talibanerna hade nu officiellt tagit makten. Jag låg i sängen hemma, nerbäddad med lunginflammation. Det ringde på min telefon, en vän. Vi kan kalla honom Mohammed. De är här nu, de är här, skrek han. Paniken i hans röst, paniken det väckte i mig. Mohammed hade 3 döttrar. I bakgrunden av vårt samtal så hörde jag ljudet av bilar som körde på gatan utanför. Och skotten. Talibanerna körde runt på gatorna och sköt. Som någon slags seger. Mohammed sa till mig, kommer de in i våra hus för att ta våra kvinnor som de gjorde för 20 år sedan? Då lovar jag att jag skjuter mina barn först och sedan skjuter jag mig själv. Jag kommer inte låta dem ta mina döttrar. En tid senare ringde jag till Shakila, den unga tjejen jag lärde känna när vi var i Afghanistan på väg till Sverige. Vi har hållit kontakt genom åren. Jag ville veta hur hennes liv hade påverkats. Hon var rädd. Livrädd. Jag sa att jag kunde försöka skicka pengar till mat. Hon frågade om jag också kunde skicka pengar till pennor. I början så var det en tid när kvinnorna slöt sig samman och kämpade. När talibanerna förbjöd flickors skolgång så samlades kvinnor i hemlighet och fortsatte utbilda sig. När kvinnor förbjöds vara på offentliga platser utan manlig sällskap så samlades de på gator och torg. Ni vill att vi ska försvinna från Afghanistans ansikte. Vi tänker fortsätta finnas. Jag ringde Shakila även den 8 mars i år. Internationella kvinnodagen. Jag var på väg till ett frukostmöte med UN Women Sweden. Jag kände mig ledsen den dagen, för det kändes så tungt. Det första uppmärksamheten kring kvinnors situation i Afghanistan hade lagt sig. Det var redan svårt för frågan att klara nyhetsvärderingen. Men Shakila sa till mig att sluta deppa. Du ringer ju mig idag. En kvinna i Stockholm. Världen kan inte lämna våran framtid i händerna på talibanerna. De kommer krossa den. Jag höll mitt tal den dagen med en lite mer hoppfull röst. Häromdagen ringde jag Shakila igen. Hennes röst var förändrad. Energilös. Vet du vad som är värst? Frågade hon mig. I början fick jag så mycket hopp av att världen pratade om oss. Varje gång jag tog del av nyhetsrapportering på CNN eller Al Jazeera så var det nästan som att en kompis skickade sms när man är förkyld och muntrar upp en. Men sms räcker inte för att bli frisk. Det krävs medicin. Det krävs handling. Och idag talar tystnaden sitt tydliga språk. Jag vet inte om det är att världen inte vågar eller att världen inte vill hjälpa. Min vän blev så glad när jag ringde på internationella kvinnodagen. Den dag på året då världen plötsligt vill höra hur kvinnor i Afghanistan har det. 364 dagar om året är de ensamma.
Själens skrubbsår bränner i natten. Livets vandring har satt sina spår. Mörka vatten, ditt strömmar och bränningar nå. Med skörade segel drev båten i land, där stormen bedarrat och dött. Så går du där ensam på barndomens strand, din själ känns liten och nöd.
Jag längtar efter något jag aldrig haft. Ett hem. En väg som aldrig tar slut. En låt jag kan sjunga med från början till slut utan att tappa något ord. Jag saknar något jag aldrig haft. Ett leende som är vackert så som det är bestämt. Någon som klappar i händerna varje gång jag reser mig upp. I det främmande. Någon som är bekant. Jag längtar efter en värld där jag får tillbaka de jag förlorat. Min far, min syster, min bror. Där mitt minne av dem inte behöver suttas ut. Där deras ansikte kan få vara mitt ljus. Min åsikt är att värdet i varje människa är absolut. Om jag haft en annan väg i livet. Andra upplevelser i mitt bagage. Kunde åsikten då vara en annan? Jag drömmer om någonting jag aldrig sett. En värld där pappret väger lätt. Och livet väger tungt.
Producent Amanda Glans och tekniker Johanna Karell. En annan som sommarpratat om sin flykt var Ahmad Khan Mahmoudzadeh, som spelade en av huvudrollerna i Hollywoodfilmen Flyga drake.
Han ska få spela en av huvudrollerna i en stor Hollywoodfilm. Filmen gjorde succé och pojken hyllas över världen och vinner priser. Men hemma i Kabul är folk inte glada, utan tvärtom mycket arga. En ilsken mobb vill se honom död och han tvingas till slut att fly från sitt liv. Bort från sin familj, bort från sitt hemland. Och alldeles ensam under stora svårighet hamnar pojken av en slump i ett land långt, långt borta. Ett land med kalla vintrar, men med trygghet, frihet och fred.
Sök efter Sommar i P1 med Ahmad Khan Mahmoudzadeh i appen Sveriges Radio Play.